tänkte det. Nu har jag kickat igång. Sitter du och beställer äppelsirevinäger på nätet?
Medan du drar in en ohälsosam dryck så kollar jag på World's First Apple Cider Vinegar Gummies.
Sådär ja. Du, det här var ju jävligt energilös start på den här poddavsnittet.
Ska vi börja om? Jag är full av energi. Imorgon vi åker till Öland imorgon.
Ja, det är vi. Vi går inte in på varför.
Nej, men det är, vi ska med ett tåg som går klockan 5 på morgonen.
Jag har inte fått biljetterna på sms.
Har du inte? Mm. Ja, jag tror jag har fått dem.
Ja, jag får kolla upp
det. Allt kanske ligger i min mailkorg. Typiskt oss. Mm. Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 243.
Mm, välkomna allihopa.
Ska jag sparka liv i det
Försök
här?
Försök få fart på det här avsnittet.
Jag har en så jävla kul grej.
Har du det? Mm. Ja, nu känner jag redan att jag vaknade till.
Du kommer gilla det här.
Mm, bra.
Jag tror att jag ska bjuda dig på någonting.
Ja.
Mm. Jag har ett suddigt minne av att jag i poddens begynnelse hade liksom ett segment om värdelöst vetande när det gällde muskelbilar. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Alltså, stämmer nog, ja.
Detaljer som väldigt få känner till och som man sen kan då använda på hemmafester eller bilutställningar för att imponera på eller tvåla till andra självutnämnda bilexperter.
Det är också en stor del av hobbyn. Det finns många sådana självutnämnda experter i just bilhobbyn.
Som är extra kul att tvåla till.
Ja.
Och det var ju allt från hur Pontiac köpte in de överblivna motorerna från produktionen av Buicks GNX, den här turbomatade sexan.
Ja, just det.
De köpte de överblivna motorerna och använde till 89 års Trans Am 20-årsjubileumsbil.
Mm.
Eller hur en handlare beställde det här Copo-tillvalet på 69 års Camaro så att den fick ZL1-motor som egentligen bara var framtagen för Can-Am-serien. Och det var ju just därför som de inte fanns med några emblem överhuvudtaget, de här monstren.
Ja.
Eller hur det fanns tre olika Boss 429-motorer då mellan 69 och 70 och varför man vill ha den som heter S-code även om den gick sönder hela tiden. Det var den typen av kuriosa.
Ja, som folk älskar att kasta i ansiktet på varandra.
Ja, exakt. Men med anledning av det så tänkte jag nu göra ett litet nytt segment som jag har valt att kalla Cirkeln i sluten.
Jaha, ja.
Mm. Alltså jag kommer ta med dig på en 75 år lång resa av värdelöst vetande.
I love it.
men det finns en ständig närvarande, det finns flera gemensamma nämnare i den här historien.
Mm.
Så att historien kommer liksom sluta där den började.
Ja, ja, ja.
Jag vet inte.
Hörde man nästan på namnet.
Kanske. Det skulle också kunna heta Den röda tråden.
Ah.
Men jag vet inte. Vi får se om jag får ihop det.
Mm.
1948 så föddes Carl Weathers i New Orleans i Louisiana.
Mm.
Och han kom från ganska enkla förhållanden och som många svarta under den här tiden och fortfarande så var liksom sport scholarship en väg ut. Så att Carl spelade då college football och blev senare draftad till NFL. Och där spelade han för Oakland Raiders mellan 1970 och 71 och sen BC Lions mellan 71 och 73. Men sen var liksom karriären slut.
Mm.
Eller fotbollskarriären. För 1974 så bestämde sig Carl för att satsa på skådespeleri. Och efter några minimala statistroller så lyckades han 1975 landa en riktig roll i filmen Bucktown USA. Och det här var liksom en rykande crime action blaxploitation rulle då med superstjärnor som Pam Grier och Fred Williamson.
Mm. Vilket år var det här, sa du?
75.
Mm.
Och det var ju då Fred Williamson som hade öppnat dörren för Carl Weathers eftersom även han hade då en tidigare karriär i Oakland Raiders.
Ah, ja,
så
okay.
De var liksom gamla
buddies.
Så. Gamla buddies. Mm. Så här öppnar jag dörren till filmindustrin för dig. Och i den här filmen Bucktown så fick han då rollen som Hambone. Det var hans karaktär då.
Hambone. Vilket coolt namn.
Fruktansvärt bra namn.
Kan inte du bara kalla mig för Hambone?
Ja. Faktum är att jag skulle kunna tänka mig att göra det. Ja. Och för den här rollen så fick i alla fall Carl $7,000. Och på sant amerikanskt maner så skulle ju den här nya framgången firas med någonting materiellt. Så samma dag som The Paycheck landade så stegade Carl in på en lokal skeva återförsäljare och köpte då en splitter ny vit Corvette C3 för $6,800.
Snyggt.
Och det här bevisade att han nu hade en ny karriär. Han hade inte haft en dålig NFL-karriär. Tvärtom så hade han ju tjänat en hel del pengar. Men det här var liksom beviset på att han nu var skådespelare.
Också lite typiskt för folk som kommer från knappa förhållanden. Uh-huh. Så fort de får pengar, då går de och bränner allting på en vit Corvette.
Ja, en tydlig markering. Mm. Och man kan också se framför sig den här vita fabriks nya C3-an. Det är en härlig bil att glida omkring med. Ja. Med det här leendet som man då hade som den nya skådespelaren han var då. Men han köpte ju den här bilen liksom bara för att prove the point, och rätt skulle han få, för redan året efter, 1976, så ringde en casting agent och ville ha med honom på en betydligt större roll. Och när då Carl Weathers sen provläste för den här nya rollen, så påstås han efteråt ha sagt så här: lyssna, alltså läsningen, den kanske inte gick så bra, men jag kan göra så mycket bättre ifrån mig om jag får läsa mot en riktig skådespelare nästa gång. För han hade ju en motskådespelare som han läste emot då.
Ja, just det. Mm.
Men då förklarade de att på ett tydligt sätt att det var ju då Stallone som skulle få huvudrollen. Så att det var honom han skulle spela mot även sen.
Aha! Ja, okej.
Okay. och rollen som Stallone skulle spela var ju då Rocky.
Ah.
Och det kommenterade Weathers med att okej, men han kommer nog bli bättre. Så han låste den här rollen då. Och manuset till lågbudgetfilmen Rocky, den tog 3 dagar att skriva, och inspelningen tog bara 28 dagar och kostade 1,1 miljoner. Vilket gör den till en av de lite mer inkomstbringande filmerna genom tiderna då, i ren vinst. Och the rest is history, och Carl Weathers blev för all framtid Apollo Creed.
Ja, just det.
Och alla...
Stallone vann en Oscars för Rocky också.
Ja. Exakt. Men alla andra Carl Weathers roller skulle ju liksom med tiden hamna i skuggan. För han är och kommer förbli Apollo. Men en annan känd Apollo som skulle hamna i skuggan, det var ju Apollo 12.
Ja.
Nu märker du att jag har börjat hitta en röd tråd.
Jag tror jag förstår.
Apollo 12 var ju det sjätte bemannade och det 12:e delprojektet i Apollo-programmet. Alltså Apollo 12 var ju det andra bemannade rymdskeppet som landade på månen efter det berömda uppdraget Apollo 11.
Mm.
Och den här farkosten sköts ju upp med en Saturn V-raket från Kennedy Space Center den 14 november 1969. Och ombord fanns Richard Gordon som var pilot på kommandomodulen, och sen Charles Conrad som var befälhavare, och Alan Bean som var pilot på månlandaren.
Mm.
Men för att de här tre astronauterna då skulle kunna skilja på sina olika hjälmar, dräkter, handskar, matlådor och liksom prylar, allting som var deras egna grejer ombord, så var allting färgkodat. Så att Gordons grejer, de hade liksom en vit klisterdekal, och Beans hade då en blå klisterdekal, och Conrads grejer var kodade med en röd dekal. Och tillsammans blev det ju såklart red, white and blue. Och den 19 november 1969 så landade de på månen och tillbringade ungefär 18 timmar där innan de reste tillbaka till jorden. Och väl tillbaka så hade ju då NASA förberett liksom en liten gåva till de här astronauterna. Mm. Och här fick de då nämligen mottaga varsin guldfärgad 1969 års Astrovet. Alltså en unik specialutgåva av Corvetten som bara gjordes i 3 exemplar.
Mm.
Och det var liksom ingen superöverraskning, för att astronauterna hade redan innan månlandningen liksom fått välja vilken färg de ville ha på de här bilarna. Mm. Och då hade de enats om att de ville ha guldfärgade bilar. Men det de inte visste om, det var att det var Alex Tremulis som ritade den ikoniska Tucker Torpedo. Och det var han som fick uppdraget att göra de här astrovetterna unika.
Mm-hmm.
Och det han gjorde, det var att addera a black wing paint scheme. Alltså en svartlackerad panel över targabågen och över bakskärmarna.
Mm.
Och sen la han en tunn vit pinstripe mellan det svarta och guldet. Och kolla på hur de ändå ser ut.
Mm. Skum. Fast cool ju. Men den är inte
Den har någonting.
Den har någonting, men den har också, det kan också se ut som ett stort födelsemärke bara. Alltså, förstår du vad jag menar? Den är liksom inte...
Nej.
Den bara börjar och sen så...
Ja, det känns,
fast jag gillar det ju.
Det känns som en dekorpanel som kanske var bättre på pappret än i verkligheten.
Ja, lite så, ja.
Faktum är att han fick en hel del kritik för det här lackschemat. Mm, mm. Och att han var tvungen att addera den här vita pinstripen.
Jag ser inte riktigt den.
Nej, den är jättetunn. Ja. Men bara för att det skulle liksom se lite mer jobbat ut. Ja. För att folk tyckte att det såg ut som att de hade bara maskat.
Ja, liksom. Ja, 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 mm.
Men till det här så fick varje bil också ett unikt emblem, ja, som bestod av tre fält i red, white and blue.
Mm.
Och där respektive bil då hade en bokstavskombination i sitt färgfält. Och på Conrads bil så stod det CDR för Commander. Mm. I det röda fältet, som det var hans färg. Och i Gordons stod det CMP för Command Module Pilot i det vita fältet. Och på Beans bil så stod det LMP för Lunar Module Pilot i det blå fältet.
Mm.
Och av de här tre Apollo 12-astrovetterna så finns bara Alan Beans bil kvar. De andra är skrotade.
Oj då.
Eller borta.
Ah.
Så det här i min värld är ett ypperligt tillfälle att bygga en kul klon på. Om man har då en trött 69 Corvette och man inte vet vilken färg den ska få efter renoveringen, då tycker jag det här är en perfekt sån här att kunna bygga ett koncept kring.
Ja, lite kul.
För de är ändå kul.
Mm.
Och guldfärgade, det är ju snyggt som satan. Men
guld är fan en färg som jag tror kommer komma tillbaks.
Det tror jag också.
Ja.
Absolut.
Som bilack.
Ja. Kommer funka skitbra på framtidens så här ultramoderna bilar.
Ja.
Lite mer retro.
Ja, jag tror att det ska kunna bli en populär färg.
Du, vad kommer då efter Apollo 12?
13.
Just det, Apollo 13, den stora katastrofen.
Ja, just det.
För den 13 april 1970 så slits servicedelen av Apollo 13 sönder av en explosion.
Mm.
Och den ena av den här modulens två syretankar är nu helt tom och den andra läcker. Och det innebär att rymdfarkostens raketmotor inte kommer kunna startas igen eftersom bränslecellerna behöver ha syre för att generera raketbränsle.
Mm.
Och vilket innebär då att Apollo 13 nu har strandat ute i rymden.
Mm.
Men kommandomodulen Odyssey, den var ju oskadd. Men luften inne i modulen skulle ju kanske bara räcka ett par timmar. Vilket i sin tur innebar att ledningen i Houston måste komma på en lösning extremt snabbt.
Mm. Och det här porträtteras ju så magiskt i Ron Howards Apollo 13 med Tom Hanks. Fy fan, vilken sjukt bra film det är.
Exakt, du har helt rätt. Filmen med Tom Hanks, den här har ju alla sett.
Fantastisk film.
Men i filmen så finns det en intressant twist som inte berättas.
Aha, gud, sånt här älskar jag, det vet du.
För att efter ett omfattande arbete så kom dataexperterna på NASA på att man kunde använda sig av ett reservdatorsystem som heter AGS, eller Abort Guidance System.
Mm.
Så att allt arbete fokuserades på att knäcka nöten på hur man skulle då liksom bypassa AGS eller bygga om AGS uppe i rymden för att inte de här astronauterna då skulle kvävas ihjäl.
Mm.
Och
kvävas ihjäl.
Ja,
kvävas ihjäl.
Ja, så säger man på NASA-språk.
Ja.
Men en av NASAs datatekniker som hade utvecklat AGS, hon hette Judith Love Cohen.
Mm.
Och problemet nu, det var att hon just i detta nu var höggravid och behövde åka in till BB. Så innan hon åkte in till sjukhuset så rafsade hon ihop alla ritningar, tekniska uträkningar och utskrifter av det här problemet då. Och sen jobbade hon med det här samtidigt som hon var inne på sjukhuset.
Mellan verkarna låg hon och räknade.
Ja.
Piffa. Folk var byggda av annat virke förr i tiden.
Ja, det är commitment liksom. Och som tur var så gick själva förlossningen fort. För precis efter att hon hade förlöst så kläckte hon problemet. Och ringde in då till sin chef på NASA och sa att jag har hittat svaret. Och det i sin tur meddelades direkt till besättningen på Apollo 13 som började då bygga om den här AGS:en. Så det var alltså Judith Love Cohen som indirekt räddade astronauterna från sin säng på BB.
Snyggt.
Men det många inte känner till
är
följande. Vem födde hon?
Ja!
Alltså, vad heter hennes son som kom till jorden under dessa dramatiska
dagar? Ja, det har jag ingen aning om. Vad heter hon i efternamn?
Judith Love Cohen.
Nej, jag vet inte.
Det här är otroligt onödig trivia, ja. Men det är också otroligt intressant, ja, vem hon födde.
Ja.
Han heter Jack Black.
Nej, ja. Är det sant? Ja. Nej, men det här, åh, vilken bra början på morgonen det här blev, kände jag. Men sånt här, det här är det bästa jag vet.
Är inte det väldigt spännande?
Helt underbart.
Att det hon födde blev sen en världsberömd komiker, ja, och skådespelare.
Ja, Jack Black.
Ja.
Jävla skön person.
Och tittar vi in i Jack Blacks garage, mm, så hittar vi en spretig samling med bilar.
Ja, det kan man ju tänka sig. Han är en sån där bil som, han skulle ju kunna köpa den här dumdummare bilen.
Ja, bara för skoj. Ja, exakt. Mm. Men
han, Wiener-mobil också.
Verkligen, men han är inte superbilintresserad. Nej. Men det finns en bil som liksom sticker ut. Aha. För i garaget hittar vi då Tesla X och, ja, Prius, ja, och Lexus och Escalade. Så han är liksom hela speck trött av, ja, att miljö inte miljö.
Ja, mm.
Men det finns då en udda bil som sticker ut.
Mm.
Och det här är en bil som Jack Black har behållit, för det är nämligen en Cadillac XLR som han beställde direkt efter sitt stora genombrott School of Rock. För, ja, han var ju en ganska etablerad skådis och kände till honom, men School of Rock var ju det som satte honom på kartan.
Ja, det får
som
man väl säga.
En ganska stor, ja, skådespelare.
Ja,
liksom.
Mm.
Och det var ju precis när de hade släppt koncept, eller nej, då hade produktionen hade inte kommit igång på XLR, men den gick att beställa. Så, ah, så var det.
Mm, mm.
Och vissa säger ju att det här var Cadillacs flaggskepp.
Ah.
Och andra säger att det här var Cadillacs absoluta lågvattenmärke.
Mm. Jag är ändå benägen mer att tänka Florida pensionär än liksom superfrän liten roadster.
Absolut. Mm. Men designen byggde ju på deras Evoque-koncept från 1999. Och den ligger faktiskt väldigt nära den i utseende. Men det intressanta här, det var att alla andra koncept från slutet av 90-talet och början av 2000-talet var ju runda och tvålformade.
Ja,
och den här var liksom, ja, spikrak och hård, liksom linjalritad.
Det kan jag älska. Jag kan älska det, formspråksförändringen.
Verkligen. Och det gör ju också att den här designen på något sätt håller än idag.
Ja, det gör den. Mm.
Tyvärr var ju kvaliteten på XLR-en fullständigt usel från början.
Mm.
Passformen var olika över hela bilen och varningslampor blinkade och sidobakrutorna brukade liksom fastna utanför spåret när man fällde upp hardtoppen.
Yeah.
Så den hade ju sån här typ av fel som folk bara får panik på. Mm.
Det är det där lite som skiljer liksom Cadillac mot Mercedes och BMW. Det där händer liksom inte i Tyskland. Nej. Ja.
Mm. Men kronjuvelen i den här bilen, det var ju motorn. För det var ju Cadillacs North Star-motor på 4,6 liter.
Motor som du älskar.
Ja, den är fantastisk, mm, motor. Men tittar vi på resten av tekniken så bär ju den här bilen på GMs Y-plattform. Det vill säga Corvette-plattformen.
Mm.
Och chassit på XLR:en hamnade ett år efter lanseringen, 2005 då, i Corvette C6.
Mm, samma chassi?
Ja.
Hade ingen aning om. Hade man i och för sig kunnat räknat ut, men jag visste inte om det.
Nej. XLR:en gick i graven 2009, men nu, mm, när Corvette då har släppt Corvette C8,
mm,
så har ju det höjts lite röster för att Cadillac skulle återuppta XLR:en.
Ja, varför inte?
För det är en så bra ny plattform. Mm. Liksom. Det figurerar lite enkäter och Photoshop-renderingar på hur den här skulle kunna se ut.
Jaha.
Och tittar, spännande, man på den så den är ju inte ful, den här idén.
Nej.
Tvärtom så skulle det här kunna bli kanske den ballaste Cadillacen som någonsin har byggts.
Bravissimo! Ja.
Det här blir ju en betydligt ballare version av Corvetten.
Ja.
Mm. Men även om vi
jag gillar inte de där Audi-skopen där bak bara på höften. Men, annars,
men det är ju Corvette-skopen.
Ja, men de kunde ha format om dem lite.
Uh-huh. Mm. Men,
I like it.
Mm, mm.
Det, ful färg också på just den här renderingen.
Det var ett jävla tjat.
Jo, men jag tycker om den.
Ja, ja. Ja. Men vi var ju ganska svala till C8:an och dess förutsägbara utseende.
Mm.
Liksom, men det är ju fortfarande så att C8:an är ju en supersportbil för gemene man.
Men får jag fråga?
Ja.
Är det rykten som gör gällande att den här bilen kommer byggas? Eller, ja, är det något som kommer från GM?
Nej, alltså, nej. Bara rykten.
För Cadillac är så jävla inställda på el just nu. Så, mm, att det känns inte som att de kommer släppa den här.
Nej, men det är ju inte otänkbart att, att den här Y-plattformen, alltså att, ja, C8-plattformen, att den kommer komma med hybrid.
Är det, just el?
Ja, det är inte otänkbart. Liksom.
Men
här
var den inte.
Nej. Här om veckan så släppte ju dessutom GM lite filmer från lanseringen av nya Z06.
Mm.
Och den har ju fått en helt ny, vilket är tidsmässigt i denna tidsepok, så är det lite märkligt att släppa en ny dräparmotor som då kommer varva 8700 varv.
Mm.
Så nu börjar ju även Corvetten låta som sina ättriga italienska vänner.
Ja, just det.
Och sen har den också i Z06-utförandet fått en ny frontsplitter och en enorm bakvinge. Och så liksom pangboom, så blev plötsligt C8 lite spännande.
Mm.
För det är ju som att designen landade. Lite samma sak som med C6an, som i sitt snikutförande är en otroligt töntig bil, men i sitt Z06 eller ZR1-utförande liksom blir ett monster.
Mm.
Pyttesmå visuella ändringar som gör en enorm skillnad.
Mm.
För C8 Z06, den är brutal.
Och för fan vad spännande, jag har inte sett den.
Nu känns den mycket, mycket mer som en McLaren eller en Lamborghini. Ja, 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 ja. Kolla på den här.
Oj, oj, oj. Ja, ah, just det.
Mm. Med frontsplitter och en stor bakvinge. Mm. Plötsligt så, vad hände? Jo, nu blev det liksom en...
Nu går det undan.
Nu går det undan.
Ja, just det.
Men...
Återigen, ful färg på just den här bilen. Den, ja, men gul är den för de som inte...
Det inte bara går undan.
Nej.
Det börjar även närma sig slutet.
För?
Den här segmentet.
Ja, ja, ja. Inte för GM och för Corvette.
Nej, nej, men en annan... fruktansvärt snabb Corvette.
Mm.
Det är ju Mandel Hypernautics Crusader Class Corvette. Alltså även kallad Crusader Class Gunship.
Mm.
Och de här rymdkorvetterna, de byggdes ju av Mandel Hypernautics flera år efter The Clone Wars.
Mm.
Och de erbjöd då till en början skeppet till The Galactic Empire.
Jag måste säga att nu fattar jag ingenting.
Jag pratar Star Wars.
Ja, jo, det förstår jag.
Ja, ja. Men de här Mandel Hypernautics Crusader Class Corvetterna.
Ja, okej, nu är jag med.
Ja.
Jag tänkte att det var bilar, men du har liksom...
Nej, det är, jag klöver över till, från en korvett till
en annan korvett. Ja, just det. Ja.
En rymdkorvett.
Ja, ja, ja.
Men The Imperials, de valde ju bara att köpa in två Crusader Class Corvetter bara för att utvärdera prestandan.
Mm.
Men det som alla inte känner till, det är att Crusader Class Corvetterna, de döptes efter The Mandalorian Crusaders.
Mm.
Mm. Och ledare för The Mandalorian Bounty Hunters Guild, det var ju Greef Karga.
Stämmer bra det.
Som spelades av Carl Weathers.
Mm-hmm.
Det vill säga Apollo Creed. Där hela den här Corvette-historien började 1948.
Fy fan, det där gjorde du ju fantastiskt snyggt. Jag är imponerad. En liten applåd.
Där var cirkeln sluten.
Ah, shit. Det där var en bra början, tyckte jag. Ja.
Ja.
Du, idag tänkte jag ta bladet från munnen och snacka om två halta Ford-hästar som kanske borde nödslaktas. Jag tänker nämligen att det är hög tid att du och jag gör lim av Polle nummer ett, som är den nya elmustangen.
Lim av den, det är klart vi ska göra det.
Och sen även plocka fram slaktmasken till Polle nummer två, som är den nya Broncon. Inte lim av kanske, men båda de här bilarna kommer ju som sagt från Ford och de har ju hästnamn med lång och fin tradition, men Ford har ju lyckats fucka upp uppgiften att vårda de här namnen i och med lanseringen av två nya bilar som kom under 2021, tycker jag. Lite grann. De har gjort vissa fel.
Fan vad spännande att
höra. Jag tänker så här, ska vi börja med den värsta av de två? Ford Mustang Mach-E. Och om vi börjar med det mest uppenbara, utseendet på den här bilen.
Ja, det kunde ha stått Mazda i fronten.
Det hade kunnat stått Opel, det hade kunnat stått, egentligen vad som helst, utom Ford.
Mm.
Man kan ju liksom inte bara sätta på ett par Mustang-baklysen på något som ser ut att komma från, ja, vad sa du, Mazda eller Opel eller Dacia. Och tro att det liksom automatiskt blir en Mustang. Det är ju ungefär som när vårt favorithatobjekt Mark Towell, när han satte liksom Corvette baklysen på en cigarettbåt från 87 och hävdade att det då blev liksom automatiskt blev en Corvette-båt. Så är det ju inte.
Nej.
Den är ju ingenting, den här bilen.
Nej.
Jag tänker till att börja med, vem är den tänkt för?
Ja.
Jag har någon idé om liksom att det här är ju den som attraheras den här bilen. Det är ju liksom en metrosexuell frånskild IT-konsult som bor i Täby typ och som tror att han i och med den här bilen då ska liksom kunna slå två flugor i en smäll.
Så är det.
Vilket är att liksom både framstå som en upplyst modern man med liksom lite miljöansvar och samtidigt vara en rebell som kvinnorna då där ute i Täby ska tycka är lite steam queen. Men det finns ju inte en vettig person i världen som går igång på en man som kör en sån här bil. Eller har jag fel?
Nej, du har helt rätt. Därför att den här designen på den Mustangen, den handlar ju bara om att slå sig in på ett segment där alla andra små minisuvar liksom härskar i liksom elbilsegmentet. Men det stora problemet är ju egentligen inte designen på den här skitbilen, utan det är namnet.
Det är namnet, ja.
Och för det innebär att hade det stått Ford Kuga på den här, så hade den sålt precis lika bra. Därför att det är ingen som gillar Mustang som köper den här för att jag måste ha nya Mustangen. Utan man köper den kanske för att man gillar Ford.
Ja.
Och hade det stått Ford Kuga eller
Maverick hade
Maverick.
Eller för fan, man hade kunnat döpt den till Mach-E bara.
Ja.
Och, liksom, eller hur?
Eller så hade de även, eftersom själva drivlinan i de här går ju att peta i vad fan som helst. Varför då gjorde de inte då en Ford Kuga slash Maverick slash någonting annat som såg ut så här med liksom en Ford-logga i fronten? Och sen skulle de ju släppa den vanliga Mustangen i ett Mach-E-utförande.
Så
att man kunde
smartare.
Få en snygg kupé
i
el-utförande.
Ja, precis.
Den hade ju varit mycket, mycket mer spännande att köra omkring i.
Det roliga på elmussen, det står inte Ford någonstans. Nej. Inte någonstans, det är bara den här hästen överallt. Hästen fram. Alltså, ja, så att det, ja. Dessutom har jag hört att den här bilen har en hel del andra brister. Jag har hört till exempel att folk stör sig på att, den här, att man har tydligen ganska dålig sikt både bakåt och framåt. I och med att den har ju väldigt lång huv, trots att den inte behöver ha lång huv. För den har ju ingen stor motor där under. Sen har den ju en jätte bred C-stolpe. Den ser inte så bred ut från utsidan, men inifrån bilen så är den väldigt bred. Vilket gör att det är väldigt svårt, har jag förstått, att se snett bakåt. Så liksom, det är svårt att se runt om. Om du trycker interior så kommer du se, du har ett pyttelitet fönster där, så att man ser, om du ska titta snett bakåt så du ser ingenting liksom.
Nej, du ser, den är ju gigantisk.
Ja, det vi borde göra, du och jag, det är ju att provköra den här. Vi kanske skulle tycka annorlunda efter att ha kört den. Men jag har förstått att folk gnäller på just det här. Om man läser om den här bilen på olika forum då. Och tydligen så är det också så att den krånglar när man ska ladda bilen. Och det finns inget värre. Vid något tillfälle har jag laddat min bil och så har den inte gått igång, utan man går därifrån och tänker vad bra, nu står den och laddar, och det var inte bilens fel utan det var laddstolpens fel. Men i Fords fall så ska det tydligen vara att den inte, jag vet inte, det kopplar inte riktigt, så att du vill komma tillbaka efter en timme och så har du inte laddat. Det är ju det, så får det inte vara.
Nej. Sen vill jag svära i kyrkan på ytterligare en detalj.
Det är det här segmentet det
tillför. Ja, vad bra. Men Ford har ju problem med sina inredningar. Inredningen i den vanliga Mustangen, alltså den vanliga, riktiga Mustangen, så att säga, den är ju ganska snygg. Men det är någonting med detaljfinishen och knappar och känslan i saker som inte riktigt lirar. Det är lite för hårdplastigt fortfarande, vilket är obegripligt. Ja. Alla andra har sprungit, alltså, så här, kolla bara vad som hände med Dodge och även med Cheva. Det sa bara pang bom på ett år, så blev de bäst i klassen.
Ja, de bara ryckte ifrån.
Men Ford har inte hängt med. Nej. Och den här skärmen som sitter i Mach-E med den där ratten i botten, den kanske är jätteskön och funktionell.
Nej,
men
det den ser är också en grej som jag har hört att folk stör sig på, den där jävla ratten som sitter på skärmen då. Att det är liksom en analog ratt på en digital skärm.
Ja. Det kan jag kan ju gilla analoga rattar.
Ja, det gör jag
också. Det är någonting skört.
Ja, jag håller med dig.
Ja.
Och sen en annan grej. Om det nu är en SUV, eller åtminstone en crossover som Ford kallar det här, då kan den ju inte ha en markfrigång på 14 cm.
Nej.
För det har den här Mach-E:n. Och det är ju toklågt. Det är ju lika lågt nästan som en vanlig Mustang.
Ja.
Och en Mustang, vanlig Mustang, det är ju typ en sportbil. Men den är väldigt låg under till.
Men det är den har sån obegripligt tråkig design.
Ja, och apropå design, den har ju också så här en hel del så här högblank, hård, många detaljer i så här högblank, hårdplast som är ju omöjliga att hålla rena. Du vet vad jag menar, som är lite populärt nu. Jag avskyr det. Så fort du tar på den så blir det liksom fingeravtryck.
Och, ja, och så repas det jättemycket.
Ja, men precis. Och, de, och den här bilen har det både utvändigt och invändigt. Och tittar, på, och tittar du på den rakt bakifrån, ja, då har den ju också löjligt smala däck. Ja. Den har ju 225, 55, 19. Det blir alldeles för spinkigt på den här typen av bil. Och man fattar att det har väl att göra med att den drar mindre ju smalare däck den har. Alltså, ja. Men ändå, jag vet inte.
Nej.
Det är för spinkigt.
Vi måste kanske provköra den.
Ja, och vet du en grej till som jag hörde någon gnällde på nätet. När du köper den här bilen, då får du bara en nyckel. Alltså,
snålt.
Ja, och värdelöst, tänker jag.
Vilket var ett ganska tamt klagomål.
Vadå?
Att man bara får en nyckel. Jo, men man måste beställa en, och ska man ha två nycklar?
Ja, men två nycklar behöver, tappar du bort en nyckel då, då är du ju körd. Ah. Liksom. Alltså två nycklar kan man väl kräva, tycker jag.
Nu ändrar jag mig, jag håller med. Det är ju otroligt korkat att bara leverera med en nyckel.
Ja.
Hur många gånger har du slarvat bort en bilnyckel? Jag har aldrig gjort det, tror jag.
Det har jag kanske inte. Men om?
Det kanske är ett sånt där att det spar enormt mycket.
Skitsamma, den kanske man kan leva med på något sätt då. Men det är samtidigt så här, jag tycker att liksom, ska man släppa en bil som är värd i namnet Mustang, då måste man liksom överleverera för att ens få godkänt. Det är det jag menar. Man får inte vara sämre, man får inte vara dålig på något.
Nej.
Utan det måste vara bättre liksom. Och som sagt, jag har inte kört den här bilen. Jag kanske får en helt annan känsla när jag gör det.
Jag såg den så sent som i morse på
Ja, men.
Den är iskall.
Ja, den är iskall.
Vilket är så synd, eftersom både du och jag på något sätt gillar amerikanska bilar.
Ja, och jag gillar liksom själva idén på något sätt. Men inte varför. Ja, det, jag håller med dig. Det skulle varit mycket bättre att släppa en vanlig elmusse och sen döpa den här till något annat. Då. Nästa häst som ska till slakt.
Det här ska bli intressant.
Det är nya Broncon. Du nämnde ju i ett tidigare avsnitt att Ford, de har haft stora problem med hardtoppen.
Ja. Den läcker som ett såll.
Men jag har förstått att det finns fler problem på den här bilen. Och de tänkte jag gå igenom nu.
Och jag här känner mig kluven för att jag älskar den. Men
det ska jag också vara jättetill med. Jag älskar också den nya Broncon. Mm. Men jag tycker ändå att man bör peka på de brister som finns.
Okay.
Nej, men jag tycker det är lite likadant här, Krik. Ska du släppa en ny Bronco, då måste du överleverera. Ja, precis.
Jag vet det. Nu tar jag tillbaka.
Eller
hur? Jag håller med dig till 100%. För jag kom på en grej som du säkert kommer nämna. Vi får se om du nämner den, annars tar jag upp den.
Ja.
Ska jag ta den nu?
Ja, ta den nu.
Det är ju att har du softtoppen på och ska öppna bagageluckan, då måste du fälla upp hela bakändan på softtoppen som en grävskope. Alltså, förstår du? Så att, har man softtopp och det är dåligt väder och snöar och regnar och man ska öppna bagageluckan, då måste du göra världens krångligaste abrovinkel.
Ja, men jag kanske ute cyklar nu, men jag har fått för mig att softtoppen är cancelad. Det blir ingen softtopp. Den kommer inte komma som softtopp, vilket ju är jättekorkat.
Ja.
Men det kan jag ha fel. Uh-huh. Men speciellt om du ska, för jag menar, tanken med hela den här bilen är att stjäla kunder från Jeep Wrangler.
Uh-huh.
Och de är vana med att åka softtop.
Uh-huh.
Men jag läste någonstans att den kommer inte komma med softtoppen. Men där kan jag fel. Men det är
kolla, så här måste du, nu hittar jag en bild på det.
Uh-huh.
Men det här som du säger, det är det här kanske är bara på någon förproduktionsbil som sen inte är, men för att kunna öppna bagageluckan, ja det var ju precis det jag sa.
Ja,
jag upprepar mig, men då fäller man upp liksom hela. Så, det är skitkonstigt.
Ja, det ser jättekonstigt ut. Men där får jag väl en liten reservation för att jag kanske har fel där med softtoppen. Men skitsamma. Men det jag känner att liksom, Ford har ju också inför det här släppet, de har ju liksom i 2 år hållit på att kåta upp oss med smygbilder på den här bilden.
Ja.
Och det har varit så jävla tydligt att marknadsavdelningen på Ford, de har ju liksom tagit i sig, de nästan har skitit på sig i förhoppningen om att skapa liksom en hype kring den här bilen innan släppet.
Hypen pågick för länge tyvärr.
Exakt så.
Ja.
Det kom ju till en punkt där man liksom kände så att nej, men jag orkar, nu räcker det.
Ja.
Man har nästan tröttnat på bilen innan den släpptes. Och det är lite typiskt, tycker jag, för den här tidseran vi lever i nu. Man liksom hypar och hypar och hypar i sociala medier Till den milda grad att publiken till slut bara kände att ja, ja, men vad fan.
Nej, men hashtaggen show the fucking car började ju snurra på alla Ford, ja. Ford-forum, att folk ruttnade. Liksom,
exakt.
Nu räcker det inte att visa en backspegel.
Ja, och återigen, varken du eller jag har kört den nya Broncon, så de här klagomålen baseras mycket på hörsägen och från folk som testat den på allvar då. Vi får väl se om det stämmer när bilen kommer till Sverige. Mm. Och vi får möjlighet att testa den. För det måste vi göra.
Ja.
Men som sagt, hur mycket jag gnäller på den här bilen så tar det liksom inte bort det faktum att jag fortfarande älskar den. Mm. Och jag är beredd att förlåta väldigt mycket. Men jag hade liksom hoppats att det inte skulle finnas något att klaga på.
Nej.
Som det nu gör. För förutom då det här glappande taket så har jag förstått att en grej som kanske... Det här kanske inte är något problem. Och vanligtvis så skulle inte det här vara ett problem.
Nej.
Men den har ju extremt mycket elektriska finesser.
Aha.
Men det faktum att den nya Broncon ju är tänkt att vara en riktigt tuff 4x4. Det gör ju att jag känner att det är liksom lite onödigt att kasta på den så jävla mycket finesser. Det känns lite som att offroad-gubbarna kommer sitta liksom på en sten ute i skogen och dricka sitt pulverkaffe och äta så här fuktiga limpmackor och gnälla på alla elgrejer som har pajat efter ett tag.
Ja, så kan det mycket.
Tror du inte det? Man vill att den här ska vara liksom lite mer back to basics.
Ja.
Och en annan grej som är lite synd är, tycker jag, är bristen på motoralternativ.
Ja.
Nya Broncon går inte att få med en V8. Och det kanske man kan förstå på ett sätt.
Ja.
Men jag tror samtidigt att många i USA nog hade velat haft den med en V8 istället för med bara sexan då, fyran.
Ja, plus att man lanserar den så sent och har teasat så länge så att Wranglern hinner släppas med en 392 V8 och ett elalternativ 4xe.
Precis.
Vilket gör att jag tror att hos Jeep så satt man och skrattade lite förnöjt när de presenterade motorerna på Bronco.
Ja.
Nu har Jeep ett försprång även där. Liksom.
Ja, jag vet inte, någonstans kan man känna att det här kanske man inte kan klaga på med att det inte kommer som V8 i och med att vi lever i en värld där man liksom på något sätt behöver bevisa att man tänker på miljön. Men precis som du säger, då borde de ju i så fall ha liksom släppt en elbronko. För det tror jag, den skulle ha sålt som smör. Men om vi skiter i det just nu så är det en annan grej som också är lite konstig när det kommer till liksom drivlina på den här bilen.
Ja.
Det är att den går ju inte att få som med manuell växellåda.
Nej.
Om det nu ska vara en offroad-bil. Alltså den går ju att få med manuell på den här fyrcylindriga varianten. Men inte på V6. Och det tycker jag är lite underligt. Är det inte det?
Ja.
Nu har jag ju primärt snackat om den riktiga Broncon och inte den som heter Broncosport.
Får jag dra en grej till med den riktiga Broncon?
Ja, gör det.
Jag ska visa dig ett sånt exempel här nu. Mm. Det är att pratar man bil, alltså det här, jag ska verkligen säga att jag tycker den här är jävligt ball.
Ja, jag med.
Men tittar man på designen på den så har de ju utgått ifrån den tidigaste Broncon.
Mm.
Och den tidigaste Broncon i mitt tycke, den, så här, ja, den är ball.
Mm.
Jag kan ju älska 95 OJ Broncon. Mm. Men den tidigaste versionen hade en flå i min värld. Och det var att huven var för lång i förhållande till överhängen.
Ja.
Vilket innebär att tittar man på den nya Broncon från sidan så har de ju tagit exakt samma estetik. Där med väldigt, väldigt lång huv och sen så väldigt korta överhäng bak, vilket gör att den känns, jag menar, om den inte har bakdäcket som ligger längst bak så blir proportionerna lite konstiga, speciellt
det ser nästan som att den ska kunna gå upp på bakhjulet.
Ja, nästan. Men tittar man på liksom sån här universal bildesign i proportioner när man ritar en bil, då finns det en sån här grundregel, och det är att A-stolpens vinkel ska peka rakt ner i centrumkåpan på framhjulet.
Mm,
så att vinkeln på framrutan...
Makes sense när du säger det.
Så blir proportionerna korrekta. Mm. Och drar man ett rakt streck... Nu gör jag det, för nu har jag har en Photoshop-bild här på den. Drar jag ett rakt streck i A...
Stolpen, rakt igenom A-stolpen.
Oj, så. Mm. Då hamnar jag bakom...
En dess bakom nästan.
Mer än en dess bakom centrumkåpan på framhjulet.
Mm.
Men kolla vad som händer om jag bara gör så här, att jag förlänger.
Jag tänkte precis säga det, för du kan ju inte vinkla den mer.
För nej,
det skulle
för
bli ännu fulare. Nej, det skulle
inte, det, ja, precis. Vinkeln är bra, men kolla nu när jag bara drar fram. Att hur proportionerna plötsligt funkar på bilen. När man gör huven lite, en decimeter kortare och flyttar fram vindrutan.
Och så skulle jag istället, det du flyttar fram skulle jag nog lägga där bak då.
Ja,
eller
exakt.
Så att den blir lite längre.
Så kan man göra istället. Mm.
Ja, det där var intressant.
Mm. Mm.
Jag vet inte om folk som lyssnade fattade, men
det var värdelöst ut poddperspektiv.
Ja, nej, jag tyckte det var bra. Men i mångt och mycket så är det ju en jävligt snygg bil ändå. Men Broncosporten.
Nej, men det...
Alltså, nu kommer ju kanske vår kompis Tom Bertling bli lite besviken. Men jag tycker att alltså, den är skitful. Eller skitful kanske den inte är. Men...
Tom har ju räddat den med en liten egen dekor på,
ja.
Som är ganska snygg, den här bruna och guldfärgen.
Ja, för Broncosporten, och som sagt, inte skitfull kanske, men den är fullkomligt karaktärslös. Den har ju liksom ingenting i sin design som får den haja till.
Nej.
Den är lika alldaglig som du vet, med ett kvart i trerag från Vingåker typ.
Ja.
Snark känner jag när jag, när jag tittar på sporten.
Det här är en bil som man troligtvis kommer stå liksom så här US Postal Office på om 3 år.
Ja. Och sen en annan grej. Inte sporten då, men vanliga Broncon. Skulle man inte vilja sett den som en pickis?
Jo.
De hade planer på det, men det har de skrotat. Det blir ingen pickis.
Men det har ju... Jag menar, där Jeepen inte har någon annan pickis i modellprogrammet och så gör man en Gladiator, that it makes sense.
Ja.
Men för Ford att göra en pickis så har de ju både
Rangen
och F-150.
Men en annan grej som jag för mig att du och jag har snackat lite grann om. Vi diskuterade väl huruvida vi trodde om det skulle komma en Bronco Raptor eller inte. Och det kommer du inte att göra. Vilket väl man måste tycka är lite synd ändå.
Ja.
Och nu kanske jag säger emot mig själv lite grann. För jag sa ju tidigare att det är okej att Broncon kanske inte kommer med en V8. Men jag tänker så här att de borde ha släppt en Raptor i just en V8-version.
Ja, nu fattar jag inte. Ingenting.
Nej, men alltså, Broncon kommer ju inte med en V8.
Nej.
Men om de hade släppt en Raptor-version av den så hade ju den kunnat ha haft V8.
Ja, för att i nya Raptorn så sitter ju inte heller någon V8.
Nej.
Alltså i F-150 Raptor.
Nej, okej. Då hade det blivit lite konstigt.
Men absolut ett Raptor-utförande
ja.
med Fox. Men samtidigt, den har ju en jävla massa Outer Banks. Den har ju så mycket olika utföranden, den nya Broncon.
Och jag älskar den. Jag älskar den verkligen. Och jag är jätteglad att Ford har gjort den här. Egentligen, ska jag vara riktigt ärlig, det enda jag skulle liksom hålla fast vid är ett misstag. Det är att det inte kom en elversion. Eller kanske ännu hellre en elhybrid hade varit bra av Broncon. Det tycker jag är det största felet.
Ja, 5 mil hade räckt.
Mm. Ja, men verkligen. Ja. Verkligen.
Och att flytta fram vindrutan 1 decimeter.
Ja, det också. Ja, det var det.
Ja, bra. Mm. Men framförallt att tvåla till den där Mustang Mach-E.
Ja, den är ingen vidare.
Så jävla märkligt. Mm. Skit bara. Mm. Du, vi pratade ju i förra veckan om Wake.
Ja, just det.
Eller Wake. Wake.se. Wake. Alltså helt enkelt den trygga mötesplatsen för köpare och säljare av bil.
Mm.
Och speciellt lämpat för alla som har tröttnat på Blockets bedrägerier och krångel.
Mm, vad var det vi sa? Bilversionens Tinder på något sätt.
Ja.
Mm.
Och den här veckan så tänkte vi, jag tror det handlar om att matcha ihop din bil med en handlare. Och om handlaren swipar höger, då pang, boom, säger bara. Men den här veckan tänkte jag att vi återigen skulle fokusera på att sälja bil, för hos Wake så är det ju då en massa seriösa, kontrollerade och godkända bilhandlare som är anslutna.
Mm.
Som ivrigt sitter och väntar på att bjuda på din bil.
Mm.
Så om du går i minsta säljtankar men samtidigt känner att du inte kommer orka med Blocket spekulanter som med snoriga näsor och skitiga byxor ska komma och nagelfara din bil med lupp. Och dessutom försöka hitta fel på den bara för att någon ska kunna pruta ogenerat.
Mm.
Så att om du vill slippa det här så behöver du bara gå in på wake.se och klicka på sälj din bil. Och sen skriver du in ditt regnummer och bilens miltal. Ingenting mer.
Det är det som jag tycker är så jävla härligt. Det är det enda du behöver göra.
Ja. Och när man har gjort det...
Enklare än Tinder.
Ja, mycket.
Vi har ingen aning.
Men, vi har ingen aning.
Vi missade ju Tinder, höll jag på att säga.
Ja, vi missade Tinder-tåget. Har du... Tinder var ju kul i början, att man kunde gå in på någon kompis Tinder och swipa.
Ja.
Men nu känner vi inga som har Tinder.
Nej, nej.
Och vi har aldrig haft det själva.
Nej.
Men det är ju så otroligt enkelt att bara skriva regnummer och bilens miltal. Och när du har gjort det här så kommer du då inom kort få bud på din bil från flera olika bilhandlare. Mm. Och de här buden är ju icke-bindande. Så att om du får ett bud som du gillar, då är det bara att swipa höger och svara. Mm. Och sen sköter handlaren resten med köpekontrakt och upphämtning och insättning av pengar.
Ja, då blir det liksom en date, men det är inte samma sak som att man kommer att ligga. Utan man får se. Liksom.
Ja, exakt. Mm. Simplest det.
Ja.
Och framförallt så slipper man prata med idioter.
Ja,
och man slipper alla blocket bedrägerier.
Ja.
Och kanske viktigast av allt är att man har ju inget att förlora, eftersom det kostar 0 kronor. Får du inte det du vill ha för din bil, då är det ju bara att inte svara eller swipa vänster.
Exakt.
Vi säger höger vänster, vi har ingen aning.
Nej, ingen aning. Swipa åt det hållet man vill swipa när man...
Exakt. Ja. Men nu vill vi i alla fall att ni ska prova det här. Alltså ta er befintliga bruksbil och skriv
in... Gör det nu!
Ja, skriv in regnumret och miltalet på wake.se. Och ingen kommer ju se det här annat än de anslutna bilhandlarna. Så att... Får du ett bud på den, då börjar ju det fantastiska med att shoppa loss efter en ny bil.
Precis. Det är lite som att gå ut på Tinder fast man är gift. Du behöver inte berätta för frun att du har lagt ut bilen på Wiki.
Exakt.
Utan det kan komma en överraskning bara.
Det här är bilarnas stora otrohetssajt.
Nej, jag vet inte om vi ska gå dit.
Wake.se.
Wake.
Wake up. Do it.
Du, nu snackar vi lite hoj, tycker jag.
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
I förra veckan så berättade jag att Northbike från och med den 1 januari nästa år kommer att bli officiella återförsäljare av Ducati.
Mm.
Och därför tänkte jag den här veckan ta tillfället i akt att snacka om varumärket Ducati.
Vad kul, du gjorde ju en Ducati-film som ligger uppe på Northbike.
Ja, just det.
Mm. Otroligt bra.
Ja, jag tyckte det var bra. Ja, vad kul. Ja, den får ni gå in och kolla på northbikeplay.com. SE, va?
Okay. Northbikeplay.se. Nej, det är ju northbikeplay.com.
Ja, .com. Mm. Oj, vad fel jag hade.
Jo, men det är ju skillnad.
Jo, det är jävla skillnad. Men jag vill snacka ännu mer om Ducati.
Mm.
För att det är ju ett märke som lämnar få oberörda, känner jag.
Mm.
För det känns lite som att Ducati är den här typen av hojmärket som det är, liksom, det är svårt att vara likgiltig inför. Antingen hatar man Ducati eller så älskar man Ducati.
Mm.
Och jag tror att det är precis så här som italienarna vill ha det också. Jag tror inte ens att de vill att alla ska älska Ducati, utan det är väldigt italienskt. Liksom. Det känns som att för många hojentusiaster så är ju Ducati, det är motorcyklarnas motsvarighet till Lambo eller Ferrari, som ju också byggs i närheten av Ducatis fabrik i Bologna ju.
Det är så sjukt hur koncentrerat det är.
Ja.
Vildhet. Det måste ha varit någonting i grundvattnet.
Ja, något skit är det där uppe. Ja, men precis. Och företaget, de har ju en historia som sträcker sig tillbaka ända till 20-talet faktiskt. Men på den tiden då tillverkade de faktiskt men produkter inom radio och kommunikation.
Mm-hmm.
Men 1946 då började de tillverka motorcyklar. För då lanserade de helt plötsligt en påhängsmotor för vanliga cyklar. Det var någon liten manik som de kallade för Cucchillo.
Ja, odramatiskt. Ungefär som när Lambo höll på med traktorer.
Och ja.
Så. Nej, men nu ska vi bli snabbast och bäst.
Det fanns ju en anledning till att Ducati började experimentera med nya produkter. Och det var ju att jänkarnas B29 Superfortress och britternas Lancaster bombare, de hade liksom förvandlat Ducati-fabriken i Bologna till kattsand.
Mm.
Under andra världskriget. Det fanns ju ingenting kvar när andra världskriget var över. Och hur som helst så
vi garvar.
Nej, men det var så det var.
Det var väl,
ja. Men den här lilla Cucchillon då, den sålde ganska bra, vilket i sin tur gjorde att familjen Ducati kände att men vad fan, det är roligare med motorcyklar än att hålla på och sälja trötta radiokomponenter. Så de kände att det här är nog framtiden, och så bestämde de sig för att det är det här vi ska göra från och med nu. Och med liksom den här typiska italienska passionen, så gick de all in. Mm. Och i slutet på 50-talet så utvecklade Ducatis väldigt snabbt som motorcykeltillverkare. Och redan 1965 då skrev de historia med lanseringen av världens då snabbaste 250 kubikare som hette Ducati Mach 1. Vilket är ett väldigt bra namn också. Mm. Sen under 70-80-talet då började Ducati ta allt större plats inom banracingen också. De liksom hittade ju sin plats där och de vann ju en jävla massa prestigefyllda titlar och växte av det här och kände att det är nog racing som ska vara kärnan i Ducati på något sätt. Och jag tror också att det var liksom vid den här tiden som folk började se på Ducati som ett sportmaskinsmärke med väldigt mycket racing-DNA då. Men jag skulle vilja påstå att racingen kanske trots allt ändå bara stod för 50% av varumärkets personlighet. För eftersom de är italienare och dessutom lite snofsiga italienare från norra Italien så är ju design livsviktigt.
Ah.
Och Ducati, de är ju nästan besatta av att kombinera formgivning med den senaste tekniken. Och de har genom åren ritat och byggt några av de kanske vackraste motorcyklarna som världen har skådats. Tycker i alla fall jag.
Så är det.
Ja, men så är det. Och än idag så har man ju en väldigt traditionell syn på själva motorcykelhantverket. För de bygger ju fortfarande varje hoj för hand då. Och även om kvaliteten kanske har skiftat lite genom åren så är och förblir Ducati ett varumärke som det är passionsdrivet. Ah. Vilket jag har väldigt svårt att värja mig mot. Det är det som gör att det är svårt att inte gilla Ducati på något sätt, eller hur?
Otroligt så.
Och den här temperamentsfulla designen, den har ju som sagt resulterat i att många av Ducatis modeller just lyckas bli ikoner. För inte så länge sedan så snackade jag ju här i podden om hojar som jag trodde skulle komma att bli ikoner i framtiden. Och då var det ju någon av våra lite mer förstossig pågare lyssnare som såklart ville göra mig uppmärksam på att jag inte nämnde Ducatis 916 som kom 94.
Uh-huh.
Det är en hoj som är väldigt eftertraktad idag. Men jag kunde inte riktigt snacka om den då utan att nämna att Northbike snart skulle liksom komma att bli Ducati återförsäljare.
Du satt liksom på en hemlis.
Ja, precis. Jag hade liksom tänkt att spara den till det här avsnittet då. För det är ju en hoj som jag älskar, vilket jag inte är ensam om. För den är ju symbolen för vad liksom 90-tals coolhet var på något sätt. Det fanns ju ingen förändring när vi var i 20-årsåldern. Det var liksom Ducatis 916 och Dodge Viper. Liksom de två exemplifierade ju manlighet på 90-talet på något sätt.
Men 916, det är sjuka med den om man bortser från fälgarna.
Mm. Alla hade såna här trekefälgar på den tiden. Ja. Hade ju Vipen också.
Ja, det är det jag menar. Mm. Men den är så tidlös. Ja. Den ser ju fortfarande supermodern.
Ja, jag vet. Och Ducati 916, den blev ju också hyllad av konstvärlden. Den ställdes ju ut både på Guggenheim och på The San Francisco Museum of Modern Art. Så det är ju en ikonisk hoj. Mm. Alla vet ju det här. Och en annan hoj som väl också får anses vara en designikon, det är ju hojen som Ducati släppte året innan. Och den slog ju ner lite som en bomb i hojvärlden när den kom. Och det var ju deras monster. Ja. Ducati Monster. Det här var ju en hoj som den kombinerade råhet och liksom, ja, men den var avskalad och tuff på ett sätt som man inte riktigt hade sett tidigare. Det blev ju en omedelbar succé också.
Plus att den banade ju väg för en helt ny stil.
Ja, men lite så. Precis. Mm. Naked, ja, exakt så. Andra ikoniska Ducatis som jag kanske behöver nämna då för att slippa att folk mailar in och säga du glömmer det. Det är väl Desmo Sedicin. Och testa strättan.
Testosteronan.
X-Diablen och Multistradan kanske. Och eventuellt även Hypomotarden 939. Och så Scrambler då naturligtvis. Det finns en uppsjö av ikoniska Ducati-hojar. Och apropå Scramblers så har jag ju talat mig varm om deras Desert Sled. Kanske inte så mycket här i podden. Men jag har ju plågat dig med en massa snack om hur skön jag tyckte det var att köra. Plus att den är ju så in i helvete snygg också.
Ja.
Och när jag såg då den här Desert X-hojen som jag nämnde jag tror det var förra veckan.
Ja.
Alltså, jag höll på att bryta ihop. Nej, av HBR.
Jag ska säga Desert X som är en, det är som att du parar en klassisk 80-tals...
Ja, 90 mer nästan.
Ja, sent 80.
Ja, tidigt 90. Dakar.
Dakar-hoj. Ja. Och så par den med liksom ett Star Wars-rymdskepp.
Ja, lite.
Så du får liksom en otrolig retro, supermodern design.
Ja.
Det är helt otroligt.
Nej, det är en gjort för mig. Och så är det en midsize också. Det är inte en sån jättestor och tung hoj. Liksom. Och som sagt,
i min värld så kan det Desert X-en var den vackraste motorcykeln som någonsin har ritats.
Ja, konceptorien, jag håller med dig. Och de har ju som sagt hämtat inspiration från deras gamla Kagiva Elephant som vann Dakar just 1990 tror jag. Och den trycker på alla mina knappar. Och den här koncepthojen, alltså den som vi älskar så mycket, den ställer de ju ut på EICMA 2019. Det är ju som sagt en koncepthoj, men jag ber till Gud och hoppas och tror att produktionshojen kommer vara minst lika ball. 9 december har Ducati sagt att vi kommer få se hur den riktiga hojen ska se ut då. Och så det datumet är rödmarkerat i min almanacka. Och ni kan lita på att jag kommer komma tillbaka till den då och snacka om den. Jag kommer tänka på en annan grej, eller en hoj, eller egentligen en person som jag skulle vilja nämna när vi ändå snackar om Ducati. Och det är en custombyggare som jag tycker har ett så otroligt skönt formspråk och snygg stil. Han heter Walt Siegel och jag tror att han är från Österrike från början. Jag tror även att han började sin karriär som smyckesdesigner för länge sedan. Men att han också har ett förflutet som roadracingförare. Skitsamma! Ni som är intresserade kan gå in på Walt Siegel, alltså WALTSIEGL.com och läsa på om honom. Men det jag ville komma fram till, det är en hoj som han har byggt som är en jävligt snygg Dakar rally inspirerad Ducati hypermotard. Den ser ut så här, kolla. Visst är den fin? Inte helt olik Desert X-en, men den här är då byggd på deras
ball, typ, men inte lika snygg.
Nej, men ballen då.
Men ballen då.
Ja. Nu kommer jag från ämnet lite. Jag vill påminna om en annan grej. Och det är ju att Ducati för andra året i rad ju vann konstruktörsmästerskapet emot GP år. Så om det mot förmodan fortfarande finns någon som tvivlar på Ducatis kvalitet så tycker jag att man bör ha det här i åtanke. För du vinner liksom inte konstruktörsmästerskapet i världens mest avancerade motorcykeltävling 2 år i rad om du inte har grejerna på plats så, och vet vad du håller på med. Men det som jag tycker är så kul med det här samarbetet mellan Northbike och Ducati det är att Ducati är ju ett märke som faktiskt påminner lite grann om Northbike en del eftersom jag tycker att de båda drivs av passion. Och därför tror jag att det här samarbetet kan komma att bli väldigt bra, passionerat och stormigt kanske, men aldrig tråkigt, om du fattar vad jag menar. Det är lite som om Leif Öhman, du vet i Leif och Billy, om han skulle bli ihop med Monica Bellucci kanske, eller Ducati kanske är mer Sabrina, jag vet inte. Cicciolina. Leif Öhman och Cicciolina. Jävla par.
Cicciolina känns ju jävligt daterad.
Jag vet inte. Det känns hur som att det här kommer bli ett eldigt förhållande som, det kommer inte vara tråkigt en enda sekund. Nej. Jag vet inte, Ducati och Northbike kanske tyckte att det var en dålig jämförelse. Men du fattar vad jag menar i alla fall. Jag tänker att trots att det såklart finns stora skillnader företagen emellan så finns det ju liksom en grundmurad lidelsefull kärlek till hojåkning i botten. Mm. Och det kommer göra att jag tror att det här samarbetet kommer funka väldigt, väldigt bra. Och som jag sa förra veckan så tycker jag att Ducati adderar en del till Northbikes befintliga varumärkesutbud. Det känns som att nu har de ett varumärke för varje typ av kund som kan tänkas gå in genom dörrarna i deras butiker. Liksom, oavsett vilken typ av hojpersonlighet man har så kan man hitta ett hojmärke nu som passar den man själv tycker att man är. Då. Och om ni vill veta mer om Northbikes samarbete med Ducati så tveka inte att höra av er till deras butik, antingen i Sundsvall eller Umeå och följ dem i alla tänkbara sociala medier. Och som sagt, gå även in på northbikeplay.com om ni vill hålla er uppdaterade om vad som händer och fötter när det gäller powersports.
Du, vet vad det är dags för nu?
Nej.
Nu är det dags för veckans bil.
Oh, vad mumsigt!
Veckans bil.
Som presenteras av Bilsport och MC. Och vi tjatar ju vidare om att man måste gå in på bilsportmc.se och klicka runt. Mm. Och det är ju också absolut hög tid att uppdatera värdet på din hobbybil eller hoj. Och sen är det ju också högt att gå in under länken Motorguiden där Bilsport och MC liksom bjuder på artiklar och info som kommer falla er i smaken. Mm. Och extra aktuellt just nu det är ju artiklarna om vinterförvaring då 90% av er där ute garanterat bara har ställt in er klenod i garaget och liksom stängt dörren. Shame on you and me. Det är precis som man
takes
gör.
One to know one.
Utan tvekan. Men vi snuddar ju ofta som satan vid spännande konceptbilar. Och ofta är det ju bilar man aldrig har sett och ofta tänker man att det hade varit liksom kul att se dem i verkligheten. Och sen kan man ju också ofta se släktdrag i bilar som släpptes då 5, kanske 10 år senare, men lite mindre vilda. Men 1988, precis när jag hade det åtråvärda körkortet liksom inom sträckhåll. Det var med ett år får jag börja övningsköra och sen kommer friheten som ett slag i ansiktet. Men då slog i alla fall ett koncept ner som en bomb i mitt huvud. Och jag hade sen jag var typ 4 år liksom fascinerats av gamla bilar, 70-talar, gärna full size. Nya bilar var ju liksom tråkiga. Det var någonting
med... Fast det var ju inte gamla bilar då.
Nej, men då var det ju ännu äldre bilar.
Ja, 40-talare.
Ja. Men det var ju någonting med 70-talets överdådiga, gungande överhäng och milslukande komfort som jag drogs till. Men så plötsligt 1988, då hade jag ett nummer av vad jag tror var teknikens värld. Och där ser jag då en bild på en Cadillac Voyage.
Det vet jag. Jag har ingen aning om vad det är.
Mitt 16-åriga jag visste inte ens då vad en konceptbil var. Så det här var för mig som att se ett UFO. Det här var det snyggaste jag någonsin har sett. Men det var också det mest futuristiska och samtidigt realistiska jag någonsin hade sett. För det här var liksom en färdig bil.
Gud vad spännande.
Fylld med teknik som jag inte ens visste om att den fanns. Den hade liksom dubbla navigationsskärmar. Den hade handsfree och röststyrning. Och sen hade den aktiv fyrhjulsdrift och backkamera.
Oj!
Och sen hade den en 4,5 liters V8 och en toppfart på 200 miles per hour. Eller 320 km i timmen. Sen såg det ut som hela bilen svävade för att den hade liksom fender skirts även fram. Och lyserna var dessutom svarta och bak hade den en LED stripe 30 år innan det slog igenom liksom på bred front. Så här i efterhand så har man ju också förstått att formspråket på den här bilen 3 år senare skulle landa i nya Capricerna och Roadmaster-modellerna. Men de bar ju inte på någon som helst teknik. Tvärtom så var det ju liksom gamla beprövade chassin med ram och bakhjulsdrift. Men 1988 års Cadillac Voyage koncept är fortfarande en fullständigt magisk bil. Tittar man på den idag så vill man fortfarande ha en identisk, inga ändringar liksom. Och i Demolition Man med Stallone så finns det ett par scener där den här bilen åker i bakgrunden eller står parkerad i bakgrunden. De hade 2 olika bilar i den filmen. Och jag vill ha en. Och det är därför som det här är veckans bil. Kolla hur den såg ut.
Just det. Jäklar.
Den är liksom superstor och superfuturistisk och slick.
Och kolla, vilka snygga bilder du har hittat.
Ja, men kolla inuti här liksom med en telefonmodul här och helt slät och diskret liksom. Den är en bra inredning. Den håller sig liksom.
För jag tycker många biltillverkare skulle kunna blåsa liv i sina 80-talskoncept och göra elvarianter av dem idag.
Har du läst om den här?
Nej, vadå?
Det ska jag ta upp i nästa vecka. Jag säger nämligen ingenting, men det är en biltillverkare som har då gjort en supermodern elbil, men de har tagit en av sina egna 80-talskarosser. Jag ska presentera den nästa vecka. Men kolla från Demolition Man hur den åker här i bakgrunden. Kolla hur snyggt det är med den här kromnederdelen med kromade navkapslar som man bara ser halva av.
Fan, det vi borde göra. Vi borde när vi käkar lunch slå på Demolition Man och bara få titta på bilarna som är i bakgrunden. Jag ser, det står någon Viper där också.
Eller? Exakt. Och det här är ett Viper-koncept.
Ja, men det är det jag menar.
Det är mycket konceptbilar med i Demolition Man. Och i många av de här rullarna överhuvudtaget.
Fan vad kul. Tack Bilsport MC för det här konceptet då.
Verkligen, det är helt deras förtjänst.
Ja, det är det fan med mig.
Du, jag läste en annan grej på nätet. Och nu vill jag direkt säga att det här ju inte är någon politisk podd. Och det är inte heller så att jag vill skapa något uppror. Det här är snarare liksom en viskning om att jag varje kväll innan jag går till sängs ställer mig på knä bredvid sängen och knäpper mina händer och ber till den stora allsmäktiga rymden om att Prometheus Fuel blixtsnabbt ska få ut sitt nya fossila bränsle på marknaden fortare än kvickt. För jag är trött på att inte kunna tänka en framtid med bensinbilar.
Mm.
Men följande läste jag i alla fall av någon som jag inte vet vem det är, som heter Bengt Blom. Och han har då skrivit så här: idag finns det cirka 5 miljoner fossildrivna bilar i Sverige.
Mm.
Och de här ska på ett antal år nu bytas ut mot eldrivna enligt den nya inriktningen som nu gäller. Varje bil körs i genomsnitt cirka 1500 mil per år och drar i snitt runt 0,7 liter bränsle per mil.
Mm.
Detta ger en årsförbrukning på runt 1000 liter per bil, motsvarande 5 miljarder liter totalt per år i Sverige.
Mm.
Och med dagens riktpris på 18 kronor per liter så är ungefär 12 kronor i skatt. Staten får alltså in 60 miljarder kronor i skatteintäkter per år från fossil personbilsdrift.
Mm, okej.
Okay.
Mm. Än så länge är jag med.
Ja, ja, och det här är inget vi vet om. Men
men det är inte vi som säger det heller. Ja. Mm.
När det gäller eldrift så drar en elbil runt 2 kWh per mil. Alltså 3000 kWh per år vid 1500 mils körning. 2 kWh kostar runt 5 kronor, varav skatt är cirka hälften, det vill säga 2,50.
Mm.
Det betyder att staten efter övergång till eldrift på samtliga personbilar i Sverige får in 2,5 kronor gånger 5 miljarder är lika med 12,5 miljarder. Alltså en skatteintäktsförlust på nästan 50 miljarder per år.
Mm.
Vad jag vet så har det inte redovisats någonting från regeringen eller något annat parti heller hur denna skattelucka ska täppas till.
Nej, intressant.
Någon som har någon info.
Mm.
Så att återigen, det här var vad han
skrev. Ja, det var en fråga liksom.
Ja, så här, elbilar är väl framtiden. Mm. Allt annat är väl på något sätt befängt att tro. Men lösningen på kort sikt är ju förhoppningsvis att man nu ska kunna få fram ett fossilfritt bränsle genom att återta koldioxid från atmosfären.
Just det. Mm, så det blir ett nollsummespel.
Ja.
Mm, mm, mm. Ja, det är spännande tider vi lever i.
Ja.
Med det sagt då?
Så har vi fått ett lyssnartips.
Har vi?
Ja, bara ett litet tips.
Ja.
Som jag ändå måste läsa upp. Det är ju nästan extra riktat till dig.
Ja.
Hej Krikoponkan. Vad glad jag blev av ett lite längre avsnitt. Det är kanon att få undan lite småtråkiga saker på jobbet under tiden man lyssnar. Jag tycker nästan sista året så är vi uppe på nästan 1,20-1,30 per avsnitt.
Mm.
Eftersom ni pratade om Nick Mason så måste jag tipsa om hans bok Into the Red.
Ooh.
Det finns en nyare upplaga också. Det är en rolig bokidé då den innehåller en CD med motorljuden på de bilar som är med i boken och som jag har förstått tillhör Nick Mason själv. Mm. Underbara ljud i Daytonan och för inte tala om en Marmon V16. Köp den till varandra i julklapp.
Ja,
det var ett tips.
Ja, det var ett härligt tips.
Den här Marmon som man nämner, det är ju en ganska intressant bil. Det är kanske någonting jag måste prata om framöver.
Ja, det var just det.
Sen har jag skickat en Amazon-länk till den här boken, Into the Red.
Ah, snyggt. Skicka länken till mig.
Ja, och sen avslutar med tack för en alltid underhållande podd. Er tillgivne lyssnare.
Så ska det vara,
Henrik.
Våra undersåtar.
Tack
för
tipset,
vad grymt, Henrik. Tack som fan.
Och vad kul att Nick Mason har skrivit en hel bok om bilar och racing.
Absolut. Den ska jag kolla in.
Ja. Och sen ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare. Så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Stämmer.
Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, pickis eller SUV eller vad som helst, så kan man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och självklart så tar han även inbytesbilar. Och sen måste vi ju också nämna Gasoline Magazine.
Mm, det måste vi.
Sveriges bästa tidskrift. Om man gillar oss. För då gillar man Gasoline.
Mm. Mm.
Gå in på deras Facebook och håll dig ajour med vad som händer. Och såklart så ska du ju prenumerera på den här tidningen
också. Ja, det måste man göra.
Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs om en vecka.
Hej!
We'll be right back.